och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Så lyder Herrens ord. Det är en lång text. Och lite krånglig text kanske också för er som har läst på den. Jag hoppas ni har gjort det. Vid det här laget så tycker jag att vi alla borde ha läst andra kapitlet i Efesebrevet. För det har vi hållit på med nu, Christer och jag, ett bra tag. Så jag hoppas att ni har det här klart inom er. Nu ska vi ytterligare be. Herre, jag ber att du genom din heliga ande låter orden i den här långa texten få landa i oss. Och till någon idag, till alla, blir en hälsning ifrån dig. Tack att du hör vår bön, Herre. Ja, temat eller ämnet var ju alltså vatten är tjockare än blod. Och nu, mina vänner, nu ska vi faktiskt sjunga ett par verser utav sången 301. Det kommer att handla om församlingen väldigt mycket idag. Det kommer att handla om församlingen som Guds familj. Det kommer att handla om församlingen som Guds bygge. Och vi ska sjunga alltså 301 och vi ska stå upp och sjunga verserna 2 och 3. Det finns ingen jordisk släktskap. Det finns ej ett vänskapsband som binder hjärta till hjärta så fast ut i främlingsland. Det finns ingen jordisk släktskap. Det finns ej ett vänskapsband som binder hjärta till hjärta så fast ut i främlingsland. Som detta att äga gemensamt en fader, en tro, ett hopp, att vara en andlig enhet, i det finns inga ord för glädjen som andens gemenskap ger. En försmak där varandra handen och önskar varandra fri. Varsågoda och sitt. Det hade lite svårt för att räcka handen till varandra, men det är ju så. Nu ska vi se om det kommer någonting på den där väggen här. Vi ska ha i alla fall den första tankarna där. Kan vi få det, jag tror? Ja, det är bra. Det är bra. Vatten, det är redan presenterat här. Det kommer att stå alltså för det kristna dopet. Dopet i vatten och ande. som förenar alla slags människor i den kristna församlingen. I en och samma ande har vi alla döpts att höra till samma kropp. Kan vi få fortsättningen där också? Kan du plocka in den där? Annars får vi fortsätta. Där har vi ett. Vatten står för det kristna dopet i vatten och ande. Och den förenar alla slags människor i den kristna församlingen. Över hela jorden. Blodet står för det blodsband som förenar människor i en biologisk och jordisk släktskap. Och det är föräldrar, det är syskon, det är barn och övriga släktingar. Men i förlängningen så handlar det också om land och folk. Med allt vad det innebär utav den kultur som vi har med oss. Både politiskt och religiöst. Blodsbanden kan vara så starka faktiskt att de hindrar oss. Utgör ett hinder för oss att få möta den Gud som älskar alla människor lika. Det finns faktiskt många också som är utestängda från sitt hem, från sin släkt, därför att de har vågat att säga ja till Jesus. Vågat att ta steget in i dopet. Döparrörelsen har väldigt många exempel på det. Min pappa, han höll på att bli utstängd ifrån sitt hem när han ville ta dopet. Konfirmationen, det gick bra, men det kristna dopet, det som man bestämmer sig för när man har överlåtit sitt liv åt Jesus, det är ett steg som är så oerhört viktigt, tydligt, markerar någonting ifrån någonting som har varit. Efesos, som vi har sysslat med här, den här stan inom det romerska väldet, var en stor stad med befolkning uppskattningsvis mellan 200 000 människor. Det var ingen liten stad alltså. En mångkulturell blandning av folk. En ganska stor judisk befolkning, men naturligtvis ursprungsbefolkningen grekiska och andra folk. Det var alltså en både mångkulturell och mångreligiös samling av människor. Vi kan känna igen det idag i vårt Sverige. Paulus, han tar upp i den här texten som vi har läst, han tar upp förhållandet mellan den judiska befolkningen och andra folkslag som betraktades som hedningar. Alla som inte var judar betraktades som hedningar. Och den konflikten, det går igenom hela den mänskliga historien. Och vi har den idag också. I texten så beskrivs det här som en skiljemur mellan judar och hedningar. En skiljemur som åtskilde dem åt, och båda byggde på muren. Så det var inte bara judarna, utan det gjorde också hedningarna. Men det är så här, och nu kommer jag till oss. Det är så här att det finns murar mellan oss också. Det finns i vårt samhälle, det finns i vår värld etniska murar mellan människor i samma land. Det finns mycket av det. Men det finns murar mellan oss också. Vi kan ju sitta bredvid varandra i bänken och ändå kan det vara en mur mellan oss. Jag tycker Anders Frostenson har beskrivit det här så träffsäkert i den här sången som ni känner till. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. Och ändå är det murar oss emellan, och genom gallret ser vi på varann. Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar. Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag. Det är så starkt beskrivet, tycker jag. Men mitt i denna, bland alla dessa murar, så lyfter Paulus nu fram evangeliet om Jesus Kristus. Och nu vill jag ha nästa punkt där. Jesus Kristus har öppnat vägen till en ny mänsklighet. Och det hände ju någonting helt otroligt när Jesus dog på korset. Det står i Markus evangeliet: då rämnade förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. Det var alltså två händer som rev sönder. Det var alltså inte prästerna som stod där nere och försökte riva sönder det här. Prästerna hade aldrig gjort det. Det var ingen som vågade gå in bakom förlåten där man trodde att Gud bodde. Det heliga, det allra heligaste. Och här vill alltså Gud demonstrera att nu är den här muren mellan er, judar och hedningar, nu är den riven för alltid. Många har inte upptäckt det än, men det är så. Och jag går ett steg vidare och säger: nu är muren mellan oss egentligen bruten, riven. Han har dödat fiendskapen, står det till och med här i den här texten. Dödat fiendskapen. Ska vi läsa den där versen tillsammans? Det behöver vi göra många gånger. Nu är ingen jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Alla har vi alltså möjlighet att bli ett i Kristus. Och det är samma väg för juden som för hedningen. Det är samma väg för svensken som för afrikanen. Det är samma väg för oss att gå. I Kristus som är ett nyckelord i hela Efesierbrevet. Gud demonstrerade alltså att nu är vägen öppen till Guds hjärta. Alla är vi ett i honom. Det blod som rann på Golgata var tyngre än allt annat. Han samlade i sig vår frälsare. Han samlade i sig all världens synd, alla världens murar, och i honom finns frigörelsen. Det tragiska är bara att vi inte låter honom befria oss. Det är inte lagar och stadgar som försonar oss med Gud och varandra. Det är inte kulturarv och traditioner som försonar oss med Gud och varandra. Det är inte yttre gärningar och ritualer som försonar oss med Gud och varandra. Jesus Kristus försonar oss med Gud och varandra. Vi vill ju gärna att vi ska vara lika på alla de här punkterna här uppe, att vi ska. Men det är bara Kristus. När de här punkterna blir för stora, våra kulturarv, lagarna, traditionerna, de yttre gärningarna och ritualerna, när det blir för stora, så hindrar det Jesus att få utföra sitt verk i våra liv. För det är bara han som försonar. Och det är allt det andra, det är så ofta skapar murar mellan oss. Är det inte så? När vi döps i vatten så döps vi in i Jesu Kristi död. Och det här tycker jag är någonting helt fantastiskt. När vi döps i vatten så döps vi in i Jesu Kristi död. Har du tänkt på det? Och allt det som Jesu Kristi död står för. Då får fiendskapen sin dödsstöt. Och vi förs genom den heliga ande in i en ny mänsklighet. Dopet, säger Paulus, det är en dop till döden. Men det är också dop till uppståndelsen in i en ny gemenskap. Men då måste dopet också verkligen bli en överlåtelse åt Jesus. Har vi Helge Froms tankar också, tror jag. Ja. Helge From, det är en sån här liten figur som visar sig i våra tidningar ibland. När försoningen slår igenom så slår man inte igen längre. Tänk på det. Och nu vill jag säga så här. Embryot till den nya mänskligheten, alltså början, är den kristna församlingen. Långt ifrån färdig. Oj, oj, oj. Det finns så mycket svagheter i den kristna församlingen. Det finns så mycket brister. Men det är ändå embryot. Det är början till den nya mänskligheten som en gång ska befolka den här jorden i det vi kallar himlen. Det finns två bilder på den kristna församlingen i den här texten. Och det är de jag särskilt vill poängtera nu. Den första är bilden av församlingen som Guds familj. En fin bild. Och ni hörde att jag läste så här. Jag läste ur vår Bibel 2000. Där står det så här. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan äger medborgarskap med de heliga och har ett hem hos Gud. Den sista, hem hos Gud, det kan ju få oss att tänka att det handlar om himlen, men det gör det faktiskt inte. Och därför tycker jag att folkbibelns översättning är bättre, Hedegårds också. För han skriver, vi tillhör Guds familj. Guds familj. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Gör du det? Är du med i Guds familj? Nu ska vi ha en bild, tror jag, om det stämmer. Det där ska vara en liten bild av Jesus och lärjungarna när han sitter och undervisar dem. Det är som en familj. Det är så som den första kristna församlingen beskrivs faktiskt i evangelierna. Jesus samlar sina lärjungar omkring sig. Han lär dem att be Fader vår. Fader vår. Fader, det är barnaskapets bön. Men det är också syskonskapets, Vi ber inte Fader min, utan vi ber Fader vår. Vi ber tillsammans. Då blir det mest riktigt. När Jesus var 30 år, då började han sin offentliga verksamhet. Och han gjorde det med dopet. Och han lämnade alltså sitt hem. Och det var faktiskt en liten konflikt mellan Jesu hem, mor och bröder och Jesus. Varje tonåring behöver ju frigöras lite grann ifrån sina föräldrar. När man kommer upp i den åldern så måste man frigöras någonstans för att bli en självständig människa. Jesus, han gick mycket radikalt in i den här frigörelsen vid 30 års ålder. Det såg nästan ut ett tag som att han tog avstånd ifrån sin familj. Det var så här en gång när Jesus satt och undervisade sina lärjungar. Så stod mor Maria och bröderna stod utanför och ville komma in och prata med honom. För bröderna tyckte att han verkar tokig faktiskt. Det står faktiskt så. Från sina sinnen. Vad sa Jesus då? Är det någon som vet vad han sa? Vi vet det. Ja, ni hörde inte vad Britt-Marie sa, men hon sa det. Hon sa precis som det står. Han vände sig till lärjungarna som han hade omkring sig. Vem är min fader och min moder och mina syskon? Här är de. Det här är min far, min mor och mina syskon. Han gick in i en ny församlings eller en ny gemenskap, en ny familj. Och den vägde tyngre än till och med Maria och bröderna. Nu är inte det här hela bilden. För när pingstens heliga ande kom över lärjungarna på pingstdagen, då fanns Maria med. Och då fanns bröderna med. Och där förenades Maria och bröderna och med Jesus tillsammans med de andra lärjungarna. Där förenades man i en familj. Den nya familjen. Också de blev medlemmar i den nya gudsfamiljen. Och så växte den kristna församlingen fram genom den heliga ande och vattendopet. Och så förenades människor med varandra på ett mycket djupare plan än vad någonsin jordisk släktskap förmår. Det är så faktiskt. Och nu ska vi läsa den här sista versen som är en av mina älsklingsverser i Bibeln. Och det har ni förstått, för den här har jag citerat många gånger. Nu läser vi den. Det höll samman och möttes varje dag, troget i templet och i hemmen, bröt brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. Ni kanske, om man riktigt läser den här och känner in den och ber över den, ska man känna att det dallrar här av jubel och glädje över att få vara tillsammans, över att få fira måltid tillsammans och nattvard. För det var så att nattvarden gick in som en del i en större måltid som man kallar för kärlekens måltid. Här i vår kyrka, jag är väldigt glad för det, så har vi en hel del som kommer ifrån andra kulturer. Vi har några med oss idag, kommer från andra kulturer. Låt mig säga, vi är så väldigt glada för det. Ni betyder så mycket, och ni ska veta det. För vi behöver er, vi behöver er. Och det är alltid så härligt att se. Jag hoppas att ingen av er känner sig som gäst och främling, utan känner att här vill jag vara hemma. Nu ska vi ta den andra bilden. Och det är bilden utav den kristna församlingen som Guds tempel. Och jag läser de sista verserna här i den här texten. Genom honom, alltså Kristus, genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning. Jag ska läsa en vers till före det. Ni har fogats in i den byggnad som apostlarna och profeterna till grund, och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning i åt Gud. Ni förstår naturligtvis att det handlar inte om byggnaden. Den här byggnaden som faktiskt fyller 50 år i år. Det handlar inte om det, utan det handlar om människor. Det handlar om dig och det handlar om mig som levande stenar i ett tempelbygge. Det handlar om människor som fogats ihop som stenar i ett bygge. Och nu vill jag säga så här: Gud har en mycket större plan för dig än att bli Guds barn och komma till himlen. Gud har en mycket större plan för dig. Han vill att du ska fogas in i det här bygget på rätt plats. Förstår du? Jag läste faktiskt häromdagen om en kvinna som efter en predikan, det var en predikant som höll en predikan om det här tempelbygget, det var en hel del år sedan. Men kvinnan kom fram till predikanten och sa: det här templet, det har jag sett. Har du det? Ja. Det var en ängel som tog mig vid handen och ledde mig in i det. Det var så underbart vackert att jag inte kan beskriva det. Jag glömmer det aldrig. Och så berättar hon att medan hon gick där och tittade på alla de vackra stenarna, så började hon undra var hennes plats fanns. Och frågade ängeln lite försynt. Och då tog ängeln henne vid handen igen. Och så ledde han henne till en gång där det fanns en trappa som ledde in i kyrkan. Han pekade på ett trappsteg där det fattades en sten. Och så sa han: där är din plats. Kvinnan blev alldeles förskräckt och sa: men om jag ska ligga där i trappan, kommer människorna ju att trampa på mig. Ja, just det, sa ängeln. Det måste ju finnas trappor in till Guds hus så att människorna kan komma in. Och då böjde kvinnan sig ner och så började hon undersöka den där platsen som skulle vara hennes plats. Då upptäckte hon att den passade precis för henne. Och så tyckte hon plötsligt att den platsen var det vackraste av alla i hela templet. Och jag tyckte den berättelsen var så fin. För den säger något väldigt viktigt. Att när vi kommer in på vår plats så är det den bästa platsen vi kan komma in på. Och den är finare än allting annat. Även om det är en plats i trappan där många kanske trampar på en på olika sätt. Men det är som ängeln sa, det behövs trappor också in i Guds tempel faktiskt. Ja, nu ska vi se om vi har ett ord till kanske att citera innan jag avslutar här nu då. Där har ni det. Det är från första Petrus brev. En märklig text egentligen, för där står det: kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Det är Jesus det handlar om. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Har ni hört maken på levande sten? Finns det något mer dött än en sten? Då måste verkligen ske ett under. Och det är precis vad som behöver ske med både dig och mig. Och det står i Gamla testamentet på ett ställe att Gud han tar bort stenhjärtat ur människan. Och han ger henne ett hjärta av kött och blod. Ett hjärta som klappar. Ett hjärta som är fyllt av hans kärlek. I Guds tempelbyggnad är Kristus Jesus hörnstenen. Vad är en hörnsten? Jag frågade Nisse igår vad en hörnsten var. Det är bäst att hålla sig till sanningen nu när man har byggmästaren här. Vad är en hörnsten? Ja, jag har läst lite grann i det och det finns lite motsvarigheter, förstod jag från Nisse igår, i det här. Alltså, hörnstenen kunde antingen vara en av de fyra stenar, eller de fyra stenar i ett bygge i hörnen som liksom skulle bära upp det hela, men också ge en viss stadga och riktning åt bygget. Men det kunde också vara slutstenen i portalen in till templet. Sluten sista som han la in. Jag tror att det är båda delarna när det gäller Jesus. Han är både hörnstenen, grunden som vi bygger på. Som ger stadga, som ger riktning. Men han är också slutstenen. Han är A och O. Han är början och han är slutet. I tempelbygget är Kristus Jesus hörnstenen. Amen. Herre, lägg det här på vårt hjärta nu. Att det är på dig vi ska bygga vårt liv. Att det är du som ska bära upp det hela också i församlingen. Det är på dig vi ska bygga. Ingen annan. Vi vet ju gärna, Herre, vi bygger på människor. Vi bygger på vad vi kan. Men Herre, hjälp oss att bygga på det du har gjort för oss. Och det du gör idag som den levande Herren. Tack att du hör vår bön. Amen. Nu ska vi sjunga en sång, en av de fina adventssångerna, nummer 39. Jesus från Nazaret går här fram, än som i gången tid. Och så kommer vi att gå över nu i nattvarden. Innan vi sjunger sången så vill jag gärna informera lite grann hur vi har tänkt idag. Vi kommer att betjäna er här. Vi har nattvardsgång så ni får komma så här, gå. Och vi har två nattvardstjänare. Och jag kommer att göra så idag att jag betjänar dem först. Som en välsignelse, det är ju skönt att få vara välsignad när man börjar att tjäna, eller hur? Så jag kommer att betjäna dem först. Och sen kommer jag att gå ner och vara den första i raden här som tar emot. Sen kommer jag att ställa mig där borta vid ljusbäraren och knäfallet. Och så kommer jag att vilja välsigna er alla. Jag kommer att välsigna er var och en när ni går förbi där. Är det någon av er som vill att jag ska lägga handen på er och välsigna er på det sättet? Så ta ett steg fram till mig så ska jag lägga handen på er och välsigna er. Blir det bra? Blir det bra det här? Och sen har ni möjlighet, om ni skulle vilja ha särskild förbön idag, så sätt er gärna på bänken där nere. Eller böj knä där vid knäfallet. Så finns det människor som kommer att betjäna er med förbön. Jag hoppas att det har landat hos er alla. Nu sjunger vi nummer 39 i sångboken och vi har den på väggen. Jesus från Nazaret går här fram och så gör vi oss redo för nattvarden. Så går vi in i nattvarden. Det är gudsfamiljens högtid. Det är gudsfamiljens fest, skulle jag kunna säga. Och ni läste med i den här underbara versen. Det bröt brödet, höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. Och det var som jag sa här. Nattvarden i urkristen tid firades oftast skulle jag vilja säga i relation eller i anknytning till en måltid. Man kallar för kärleksmåltid, agape-måltiden. Nu är du välkommen att dela den här festen med oss. Du som vill vara Jesu lärjunge, men också vill vara en del i Guds familj. Vi ska bli stilla en stund, och det är så fint att få förbereda sig inför nattvarden. Det här har blivit mer och mer viktigt för mig de sista åren faktiskt. Så när vi har nattvard så brukar jag förbereda mig hemma, och dagen innan också, hjälp mig Herre att ta emot det här gåvorna i ett öppet hjärta och sinne. Rena mig. Nattvarden är en reningsstund också, där vi får lägga av bördor vi har. Lägga av. Det kan vara synd, men det kan också vara mycket bekymmer. Det kan vara mycket otro och tvivel. Vi får lägga av det här. Låt oss bli stilla en stund i tyst bön. Och du nämner själv inför Herren vad det är du vill lägga av idag. Tack Herre att vi får bekänna vår synd, vi får bekänna våra tvivel, vi får bekänna våra bekymmer som vi har. Vi får komma med vår trasighet, med våra sjukdomar, och vi får komma med allt inför dig Herre, och vi prisar dig för att du hör vår bön. Lovad vare du Herre. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Jesus, för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv, mig att förlossa, offrar han sig. Då han på korset dör och för mig, åh, vilken kärlek underbar sann. Aldrig har någon älskat som han. Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evig nu bli. Tag mig då Herre upp till ditt barn, lös mig från alla frästarens garn, lär mig att leva, leva för dig, glad i din kärlek, offrande mig. Den natt då Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: detta är mitt blod som är utgjutet för er. Det nya förbundet i mitt blod. Var gång ni dricker den, gör detta till minne av mig. Ska vi be Britt och be här nu för gåvorna.
Ja, tack Jesus att du har gjort det möjligt för oss att få ta emot dina gåvor, Herre. Tack att du vill möta oss i brödet och vinet idag. Tack att vi får ta del av dig och ditt liv av nåd. Tack att det är nåd över allt förnuft. Tack att du vill låta det få komma in i våra liv, ett nytt liv, ny glädje, ny kraft. Du vet vad vi behöver. Tackar dig, Jesu namn. Amen.
Nåd över allt förnuft, nåd över alla gränser, allting den överglänser. Nåden som Herren ger, nåd över allt förnuft, nåd över alla gränser, allting den överglänser. Nåden som Herren ger. Välsignelsens bägare som han välsignar i gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter är gemenskap med Kristi kropp. Och eftersom detta bröd är ett enda är också vi, fast många, en enda kropp i Kristus Jesus.